Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Giv att ditt ord oss lyser så, att vi i mörkret icke gå, men genom denna jämrens dal må vandra till din fröjdesal. Amen. Då sade lärjungarna: Herre, se här är två svärd. Jesus svarade dem: det är nog. Amen. Lukas evangeliet 22, vers 38. Detta samtal mellan Jesus och lärjungarna ägde rum när de just skulle bryta upp och gå till Getsemane. Där i örtagården, på den plats där Jesus skulle utkämpa sin bönekamp i den natt då han blev förrådd, där skulle snart svärden rassla. Där skulle befälhavarna för tempelvakten tränga in. I den stund då övergreppet ägde rum ställde lärjungarna den frågan: Herre, skola vi hugga till med svärd? Guds rike skulle lida våld, rikets konung bortfaras som ogärningsman. Men Jesus hade ju innan detta skedde redan i förväg undervisat och sagt att två svärd var nog. Andligt och världsligt regemente. Ett så formulerat ämne måste behandla andligt och världsligt styre. Själva uttrycket regemente härrör från Luther och används alltså av honom när han kommer in på frågan om de båda rikena, om Guds nåderike och världens riken. Förhållandet mellan kyrka och kejsare var brännande aktuellt på den tiden. I våra dagar har det problemet fått en annan dimension. I kejsarens ställe har den moderna staten trätt in. Därför talar vi om förhållandet mellan kyrka och stat, mellan kyrklig kommun och borgerlig. Men är då inte Luthers benämning regemente bra underlig? Själva uttrycket regemente passar väl in på tempelvakten, den romerska vakten som var en militär enhet utrustad med svärd. Men inte kan väl Jesu apostlar, dessa fattiga och beträngda lärjungar, som ej fäktade med svärd utan istället led för evangeliets skull och bar korset, inte kan väl dessa få liknas vid ett regemente, ett väl ordnat och disciplinerat sådant? Dessa lärjungar brukade ju ej heller svärdet. Därtill lärde av sin herre och mästare, som jag sade till Petrus: stick ditt svärd i skidan. Det förde alltså ingen strid på kötsligt vis, på världens vis. Det brukade ej det världsliga svärdet. Aposteln Paulus säger: våra stridsvapen är icke av kötslig art. Men det var dock inbegripna i strid, och i denna strid var lärjungarna ej obeväpnade. De stred med andens svärd, som är Guds ord. Iklädda den vapenrustningen befann de sig nu i örtagården, i lidandets, frestelsens och nödens Getsemane. Visst var det en skillnad mellan dessa regementen där i örtagården. Det världsliga lett av översterna för tempelvakten. Högsta befälhavare, högsta huvud för detta var i sista hand kejsaren. Det världsliga svärdet utövade sin makt i kejsarens namn. Så grep det Jesus. I ett Getsemane skedde alltså detta övergrepp av den världsliga makten, representerad av judiska präster och romerska polisbefälhavare. Jesus sade: fastän jag var dag har undervisat, varit med eder i helgedomen, haven I icke sträckt ut edra händer emot mig. Men detta är nu eder stund, och nu råder mörkrets makt. Så grepo de Jesus det världsliga svärdet, som skulle upprätthålla tukt och ordning i Jerusalem, riktades mot Herren Jesus, mot honom som vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som vore under djävulens våld. Denne Guds helige blev utsatt för våld. Jesus, som i förväg visste allt vad som skulle övergå honom, undervisade om detta och sade: från Johannes döparens dagar in till nu lider himmelriket våld. Det är som David Hedegård översätter det: himmelriket är utsatt för stormangrepp. Och det bör ej översättas med att det tränger fram med storm. Det världsliga svärdet, det andliga regementet, det lider våld. Det världsliga svärdet riktas mot Kristi kyrka och församling, som också nu lider våld. Men detta har Jesus förutsagt: ni, mina lärjungar, ni ska föras fram inför landshövdingar och konungar. Det må vara lärjungen nog, om det går honom som hans mästare. Låt oss göra en sammanfattning. Mellan dessa båda regementen finns det alltså en skillnad och ett samband. En skillnad. I det världsliga regementet bär svärdet. Det använder sig av makt och våld. Jesus sa det: konungarna uppträder mot sina folk såsom härskare, och det som har myndighet över folken låta kalla sig nådiga herrar. Gud har lagt den onda världen under svärdet. Gud har insatt överheten för att förhindra att ondskan tar överhand. Det världsliga riket upprätthålles av konungen Kristus genom den världsliga överhetens ordning. Men det andliga riket, det styrs icke av världsliga svärd. Det andliga riket, det styrs av det andliga svärdet, som är Guds ord. Kyrkans sanna skatt är det allra heligaste evangelium om Guds härlighet och nåd, säger Luther. Och ska vi kan tala om skillnaden mellan dessa regementen. Alltså, det världsliga svärdet, det är ett lagens regemente. Det andliga samfundet, Gudsriket, det är nåderiket. Men det finns också ett samband mellan regementena. Det är samme Gud och samme Kristus som regerar i båda. Ty skapelsens Gud är också frälsningens. Kristi konungsliga ämbete, han regerar också i detta maktrike. Men här föreligger också ett samband på annat sätt. Om vi tänker på att en trons människa, hon är på samma gång medborgare både i jorderiket och nåderiket. En trons människa äger ett dubbelt medborgarskap. Dels äger hon sitt svenska medborgarskap, och så är hon medborgare i nåderiket. Det finns alltså ett samband mellan dessa båda regementen, och dock alltid en spänning. Evangeliets berättelse om skattepenningen, om skatt till kejsaren, återspeglar denna spänning. Är det lovligt att giva kejsaren skatt, eller är det icke lovligt? Denna fråga gällde just förhållandet mellan det världsliga regementet, jorderiket, och det andliga samfundet. Jesus svar, han tar upp en skattepenning. Så given då kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör, innehåller läran om det andliga och det världsliga regementet. Och vi säger då, det finns alltså ett kejsarens rike, det finns ett världsligt regemente. Det finns ett kejsarens rike, ett världsligt regemente. Att det finns ett sådant är ingen tillfällighet eller slump. Det är en Guds ordning. Själva förekomsten av ett världsligt styre är ett uttryck för Guds vilja. Och detta rike regeras av Gud genom överheten. Att det alltså finns en överhet i världen är icke ett godtyckligt mänskligt påfund, utan en Guds ordning, ett Guds motdrag mot ondskan, mot anarkin. Med anarki menar vi frånvaro av borgerlig ordning i ett samhälle. Anarki är ju lika med laglöshet. För att inte anarkin ska uppstå, ett sådant alltså olyckligt tillstånd av laglöshet, så finns det ett kejsarens rike, ett världsligt regemente. Gud har velat det så. Och då säger vi, kejsarens rike måste bygga på den naturliga lagen. Kejsarens rike måste bygga på den naturliga lagen. Kejsaren var ju hedning. Här har vi ett problem. Hur kan kejsaren vara överhet? Också den hedniske kejsaren hade en lag över sig, nämligen den naturliga lagen. Till lagens verk är skrivna i hedningarnas samveten, säger aposteln Paulus. Hedningarna äger ej kunskap om den uppenbarade gudsviljan. Hedningarna äger ej den skrivna lagen. Men de äger ändå en känsla för anständighet och rättrådighet. Romarbrevet 2:14. Ty då hedningarna som icke hava lagen, det vill säga som icke hava den skrivna lagen, av naturen göra vad lagen innehåller, så är och dessa utan att hava lag sig själva en lag. Och denna naturens lag, lex nature, som våra lutherska teologer talar så mycket om, denna naturens lag är identisk med 10 Guds bud. Det är ju mycket värdefullt att veta detta, att om man säger att samhället ska styras med 10 Guds bud, så innebär det inte att evangeliet ska styra samhället, utan att samhället ska styras av den naturliga lagen. Men när våra lutherska teologer säger att 10 Guds bud innehåller den naturliga lagen, så undantas de 2 sista buden. För hedningarna har naturligtvis ingen känsla för synden i den onda begärelsen. De har inga hedningar någon känsla för. Det är endast dem som äger den skrivna lagen. Men hedningarna har en känsla för att det är orätt att stjäla. Hedningarna har en känsla för hem och äktenskap. Hedningarna har en naturlig känsla för att ett barn, det är en Guds gåva. Att man dödar inte ett barnet i ett moderliv. Om hedningarna bryter mot den naturliga lagen, som anklagar samvetet dem, om en hedning själ, så springer han undan, han vill gömma sig, han vill inte bli upptäckt. Det visar sig alltså att också en hednisk kejsare värnar om hem och familj, upprätthåller lag och ordning, skyddar det goda och straffar det onda. Sånt förekommer också på hedningarnas område, ty samhället kan också fungera i ett hedniskt område. Det är Gud som styr. Den naturliga lagen råder där. Gud styr också där genom överheten som bär svärdet. Och så säger vi: detta kejsarens regemente måste en kristen underordna sig. Detta kejsarens regemente måste en kristen underordna sig. Jesus sa dem: given kejsaren vad kejsaren tillhör. Det tillkom enligt Jesus kejsaren rätt och makt att uppbära skatt och folket, att ta tull och så vidare. Jesus sa: ge kejsaren vad kejsaren tillhör. Och aposteln Paulus förmanar, Romarbrevet 13, vers 1, ett viktigt bibelställe: var och en vare underdånig den överhet som han har över sig, ty ingen överhet finnes som icke är av Gud. Låt mig få läsa dessa ord i Hedegårds översättning: varje människa måste underordna sig de myndigheter som han har över sig. I sitt brev till den unge biskopen Titus skriver aposteln Paulus: påminn dem, påminn församlingsmedlemmarna, att de ska underordna sig regering och myndigheter, lyda deras befallningar och alltid vara beredda att göra det som är rätt. Titus 3, vers 1. Detta lydnadsförhållande ska bestå också om överheten är obillig, orättvis, underordnen eder, säger aposteln Petrus, edra herrar med all fruktan, icke allenast det goda och milda, utan också det obilliga. Första Petri brev 2:18. Underordna er myndigheterna, ja till och med om orättvisa förekommer. Och i Salomos ordspråk heter det: min son, säger Salomo, min son, frukta Herren och konungen, giv dig icke i lag med upprorsmän. Ordspråksboken 24:21. Och dessa konung Salomos ord sammanfattar aposteln Petrus i maningen: frukta Gud, ära konungen. Första Petri brev 2:17. När vi hör de orden kommer vi att tänka på krigsmans erinran, på orden i krigsmans erinran, där det heter, jag heter inte så här: krigsman skall frukta Gud och vara konungen höld och trogen. Är det inte så det är formulerat? Det var, ja, och det är borttaget nu, det är riktigt, det förekommer inte längre. Det var formulerat så: detta världsliga regemente skall vara föremål för förbön. Detta världsliga regemente skall vara föremål för förbön. Aposteln Paul i ord: så uppmanar jag nu framförallt därtill, att man må bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor, för konungar och all överhet, så att vi kunna föra ett lugnt och stilla liv på ett i allo fromt och värdigt sätt. Sådant är gott och välbehagligt inför Gud. Ett viktigt bibelställe, 1 Timoteus brev, 2 kapitel, verserna 2-4. Det är alltså ingen tillfällighet att vi i den allmänna gudstjänsten ber för vår konung och för vår överhet, att vi ber för rikets styrelse, eller att så som man i Finland ber för rikets president. Det är bara så förundrigt att i dessa försöksformulär som ju används i försöksgudstjänsten, vi ska ju få bättre formulär, där har bönen för överheten strykits. Om man är med i dessa gudstjänster där man har nya allmänna kyrkoböner, där har bönen för vår överhet, för våra myndigheter, den har tagits bort. Men avsikten med förbönen är att en kristne ska kunna föra ett liv i all fromhet, i all gudsstyrkan. En pase, en sebeja, i all gudsstyrkan. Den kristna människan ska kunna få dyrka sin Gud i frihet, i stillhet. Hon ska inte behöva bli störd i sin bön av skränande protestmänniskor. Och det är de jordiska myndigheterna som har ansvaret för detta. Om vi går från apostlatiden till profeternas tid, kan vi här tänka på vad Jeremia skrev till de fångna i Babel. Gud talade genom profeten som sade: söken den stads bästa. Det står den stads frid, shalom, dit jag har fört eder bort i fångenskap, och beden för den till Herren, ty då det går den väl, så går det eder väl. Här har vi bönen för överheten, för bygden, ja, bönen för fienden. En sammanfattning. Visst är aposteln medveten om att det finns god och dålig överhet, gudfruktig och ogudaktig sådan. Trots detta talar han om överheten som en Guds tjänare, insatt av Gud. Därför måste man vara den underdånig, icke allenast för vredesdomens skull, utan också för samvetets skull. Eller som Petrus säger, man måste vara den underdånig och lydig för Herrens skull, det vill säga för Herren Jesus skull, som sade: så ge kejsaren vad kejsaren tillhör. Det finns ett andligt regemente, en kyrka, en församling, en kristenhet. Om detta rike säger Jesus: mitt rike är icke av denna världen. Men mitt ibland människorna finns detta osynliga rike, nåderiket. Det är ej bundet vid någon kultplats. Det är ej bundet, utan det är fritt. Jesus sa den: om sonen gör er det fria, då är ni verkligen fria. Detta rike, som icke är av denna världen, men dock i denna världen, dolt i denna värld, det består först och främst av Herren Jesus, som är konungen i riket. Origenes använder sig av uttrycket autobasileia: han är själv riket, Jesus. Jesus är riket, han är rikets konung. Vidare består denna osynliga kyrka av alla dem som är döpta och som har en rätt tro. Därom säger Jesus: den som döpes och som tror, han skall bliva frälst. Det andliga regementet, det heliga samfund, är gömt i denna världens åker. Så är kyrkan i grunden en trons och den heliga andes gemenskap i hjärtarna. Och det heter i bekännelseskrifterna: och denna kyrka ensam kallas Kristi kropp. Så som det heter i smalkalliska artiklarna: till ett barn på 7 år vet numera Gud vare lov vad kyrkan är. Hon är nämligen det heliga troende och fåren som höra herdens röst. Från Israel efter köttet skiljer sig kyrkan genom denna sin andliga karaktär, och den är spridd över hela jordens yta. Det heliga är dolda, gömda i världen. Men detta andliga regemente har likväl vissa yttre kännetecken. Och dessa kännetecken är den rena evangeliska läran och förvaltandet av sakramenten i enighet med Kristi stiftelse. Att ett sådant andligt regemente, kyrka, finns, det beror ej på människor. Kyrkan är ett verk av Gud. I Psaltarens 100:e psalm heter det: Gud har gjort oss och icke vi själva till sitt folk och till far i sin jord. Andligt och världsligt regemente, vi sammanfattar med ett citat ur bekännelseskrifterna: ty liksom stjärnornas bestämda rörelser är och fastställda av Gud och uppehållas av honom, så utgöra och de på lag grundade jordiska rikena en Guds ordning, uppehållas och försvaras av Gud mot djävulen. Om det andliga regementet, eller rättare om sitt verk och sin gärning i nåderiket, säger Jesus: jag har kommit för att göra om intet djävulens gärningar. Såväl i det världsliga som i det andliga regementet strider alltså Gud mot djävulen. Vi skulle kunna sluta här, men gjorde vi det, då skulle någon kanske tänka: varför har detta ämne egentligen tagits upp? Förhållandet mellan andligt och världsligt regemente, om andligt och världsligt samfund, det här förhållandet är ju så klart. Behöver vi ett bibelstudium kring detta? Det är ju så klart, nu vet vi. Gud verkar genom naturens lag i det världsliga samhället. Samme Gud verkar genom evangeliet i den kristna församlingen. Vad behöver vi mer? Varför komplicera ett ämne som inte är ett problem? Skulle någon tänka så, då är det viktigt att understryka att frågan om andligt och världsligt regemente verkligen är ett problem. Ty det är inte bara Gud som verkar i denna världen. Skapelsens och frälsningens Gud är inte ensam. Det finns en djävul och en satan som kämpar. Och denne djävul och satan, han kämpar såväl mot det andliga som mot det världsliga samfundet. Alltså, djävulen bekämpar såväl riksdag och regering som han bekämpar sitt Guds nåderike. Och denne djävul verkar. Aposteln Paulus talar om försten över luftens makt, om den andemakt som nu är verksam i det otrogna, Efesierbrevet 2, vers 3. Och denna onda andemakt är verksam inte bara i hedna världen utan även i de yttre kristna organisationerna, kyrkan i yttre mening. Man ska ha klart för sig att man här på jorden inte lever i en lugn och rogivande trädgård utan i ett Getsemane. Luther säger: har djävulen kommit till Adam och Eva i paradiset? Har han kommit till andra Guds barn, ja till Kristus själv, så kan han ju också mycket väl komma också till dig. Överallt där ondska och olycka sker, där är djävulen. När en människa genom synd och otro faller ur den frälsande arken, då faller hon i det rike som är djävulens. Så verkar Guds motståndare djävulen. Det är han som komplicerar det hela. Det är han som ställer till komplikationer. Jesus sa till fariseerna: i haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begärt till, det vill ni göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. Johannes 8:44. Lögnens första trädde fram mot andligt och världsligt regemente över huvud. Förhållandet mellan det andliga och det världsliga regementet blir orätt. Och så ska vi tala om några orätta tankar om förhållandet mellan andligt och världsligt. En orätt tanke om förhållandet mellan andligt och världsligt. Och vi säger då för det första, den tanken att det andliga samfundet ska råda över denna världens riken, den tanken är falsk och förljugen. Falskt är alltså att tänka att det andliga samfundet ska råda över det världsliga, över det världsliga riket. Den tanken är from, men inte desto mindre falsk och obiblisk. Fariseismen drömde om en synlig kyrkostat. Som andliga ledare skulle fariseer och de skriftlärde också äga den världsliga makten. Fariseismens ideal var teokrati, Guds välde, med präster och laglärare som uttolkar av Guds viljan. Men Jesus varnar för deras surdeg, för deras lära, och han klandrar fariseernas gärningar. De binda tunga bördor och lägga dem på människornas axlar. Men denna fariseiska dröm om ett jordiskt rike styrt av ett prästerskap av andliga ledare, den tanken har utövat en farlig lockelse också sedan den judiska fariseismen hade förlorat sin makt. Vi får till exempel under medeltiden denna strid mellan påvemakt och kejsarmakt. Biskop Neron träder fram och kräver att han ensam som Petri efterträdare, han ensam ska äga högsta makten, inte bara i kyrkan, utan han ensam ska ha högsta makten också över kejsaren. Han ska vara högsta huvud i båda rikena. Och denna tanke har vi till exempel hos Jehovas vittnen. Där möter man ordet teokrati, Guds välde. Det är Gud som ska styra direkt genom präster och andliga ledare. Men denna tanke, denna fromma tanke, är falsk. Och sedan har svärmiska rörelser trätt fram och förkunnat gång på gång i olika variationer att evangeliet ska styra världen. På Luthers tid trädde Münzer fram. Han sade sig vilja upprätta Guds rike med våld. Det troende skulle regera världen genom det revolutionära våldet. Det är ju moderna tankar Münzer förde fram. Och så hetsade han bönderna som hade det svårt. Och så kom bondeupproret, denna katastrof som gick över Tyskland. I vår tid lockas och drages människor av denna lögn. Kyrkan kommer, säger man. Den kommer att återvinna förtroendet hos människor om den förkunnar evangeliet som ett budskap om rättvisa och jämlikhet. Vi får ett annat evangelium, ett rättvisans och jämlikhetens evangelium som nu förkunnas. Och där orättvisan vilar tung över folken, där ska revolutionen stödjas. Det är den nya missionssynen som tränger in. Och som också ger praktiska resultat. Är vi alldeles säkra på att Lutherhjälpen inte stöder revolutionsrörelser i Afrika? Är vi alldeles säkra på att missionsmedlen går till det andliga svärdets verk? Denna frestelse är farlig. Kyrkan kommer att få makt och anseende. Det andliga samfundet ska råda över det världsliga genom att förkunna det revolutionära våldet. Kyrkan måste handla, heter det. Det måste gå till aktion. Om man läser tyska teologer så möter det här ordet axiom, handling. Det är ej längre frågan om en undervisning i Guds ord. Och att det här finns en fara som lurar oss, det kan vi ge många belägg på. 1969 års psalmbokskommitté har utvalt nya psalmer som gett ut ett försökshäfte. Och dessa nya psalmer sjungs nu i ett tiotal församlingar i vårt land. Och man övar och prövar dessa psalmer. Och detta häfte heter 71 psalmer och visor. Jag ska där läsa en psalm som har skrivits av Anders Frostenson. Vi tror att du bor hos dem som idag för frihetens sak mot bergen sig drar, till djungel och skog, deras broder och vän, tills jorden igen är människornas hem. Det är kanske svårt att när jag ville få analysera denna dikt att kunna förstå vad han vill säga. Men vad Frostenson här säger, det är att det finns somliga som drar sig mot bergen. Det är de unga revolutionärerna i Sydamerika, en Che Guevara. De drar sig till djungel och skog och de har revolven med sig. Det är för frihetens sak ska de nu föra revolutionen vidare. Och de ska skapa ett människornas hem. Dessa som har kastat psalmboken, det är många präster, katolska präster till exempel i Sydamerika, som nu är gerillakrigare helt enkelt. Och denna teologi, den drar fram som ett oerhört hot i vår tid. Vi ska genom revolutionen och den marxistiska revolutionen, vi ska skapa ett människornas hem. Det är Münzers tanke. Vi ska skapa ett Guds rike på jorden. Ja, den psalmen sjungs alltså redan i några kyrkor i vårt land. Kyrkorummet har ju sedan äldsta tid betraktats som en fridens boning. där till och med den fredlöse skulle vara skyddad. Vapnen skulle lämnas i vapenhuset. Nu tycks det med tid som skulle ni andra tränga in i kyrkan. Där sjöngs i yttersta av dessa dagar krigiska sånger. Församlingsmedlemmarnas håg står till en ny jord, en bättre värld. Och medlet att nå detta mål är revolution. Vi kan se framför oss bilden av sjungande människor med händerna knäppta kring psalmbokstillägget, sjungande Frostensons psalm. Men sångarna måste väl egentligen se tämligen förströdda ut. De ville ju hellre få övergå från ord till handling, till aktion. Från sång till stridslarm. De tänker på det gerillaband som redan nu opererar i djungeln. På en Che Guevara. På dem som mot bergen sig drar. Och som har bytt ut psalmboken mot pistolen. Detta är en satanisk frestelse. Det andliga samfundet ska väl dra sig mot bergen i akt och mening att göra revolution. Detta är marxismens lära, men ej kyrkans. Evangeliet ska väl styra världen. Världen ska styras. Världen ska styras av de jordiska rikerna. Och den där rådande överheten som följer naturens lag. Men låt oss nämna en annan lögn som bryter sönder förhållandet mellan andligt och världsligt. En annan lögn. Det världsliga regimentet, staten, ska följa sin egen lag. Det eigen gesetzlichkeit, egen lag, statens egen laglighet. Det världsliga regimentet, staten, ska följa sin egen lag. Eigen gesetzlichkeit. Staten ska ju behöva följa den naturliga lagen. Det politiska livet ska följa självhävdelsen och maktviljans lagar. Det var en tysk präst som var socialt engagerad i början på 1900-talet. Friedrich Naumann. Han gjorde en studieresa till Palestina. Och där såg han att det hade inte hänt så mycket enligt sedan Jesu tid. Människor sådde och skördade på samma sätt som under Jesu dagar. Och så kom Friedrich Naumann fram till detta. Att kristendomen hade ingenting att säga i det världsliga. Utan det världsliga skulle följa sin egen lag. Maktviljans lag måste få råda i staterna. Maktviljans lag. Statens egen laglighet. En ung socialt engagerad präst som menar att staten ska följa maktviljans lag. Kristendomen kan inte normera statslivet. Statsmakt. Men resultatet av denna tes om det världsliga regimentet som följer sin egen lag utan att fråga efter naturens lag, den blev ju förödande i Tyskland. Hitler trädde fram, en tyrann, en av de många. Och han talade just om makt. Alla vi som är äldre minns hur han stod där med sina knutna nävar, hur han använde ordet makt. Makt. Och det var inte statens makt att driva naturens lag, utan staten hade makten som sin egen lag. Och när denna situation uppstår, ja, denna situation finns tecknad i Uppenbarelseboken, det första vilddjuret som aposteln Johannes såg, det framträdde just som politisk makt. Det världsliga regimentet av Gud insatt mot ondskan. Den världsliga makten insatt av Gud mot ondskan blir förvandlad till ett vilddjur. Andligt och världsligt regimente. Det är frågan om förhållandet mellan dessa. Och det, vi måste alltså förstå mer och mer hur viktigt det är att skilja mellan dessa regementen. Hur viktigt det är att skilja mellan lag och evangelium. Man måste skilja riken åt, regementen åt. Man måste skilja kyrka och kejsare åt, stat och kyrka. Staten bygger upp sitt välde med makt och våld, med det jordiska svärdet, som ska drivas efter naturens lag. Kyrkan, nåderiket, uppehålls av Guds ord och sakramenten. Evangeliet bygger kyrkan, som är modern, som föder och när var kristtrogen. Men då har vi problemet, hur, som vi kan, ja, ju statskyrka, statskyrkoväsen, blir inte detta ett problem? Hur ska vi tänka om detta? Statskyrka har vi ju här i vårt land. Hur ska vi då tänka om det? Då måste vi först förstå hur statskyrkan växte fram. Det var ju den kristne konungen som var kyrkans främste medlem. Då måste vi Och den kristne konungen ville gärna vårda kyrkan och skydda den. Och så får vi en statskyrka. Men förutsättningen för statskyrkan är hela tiden detta. Det är den kristne konungen som är kyrkans främste medlem. Och som kyrkans främste medlem så värnar han svenska lutherska kyrkan. I den kristne konungens ställe har vi en regering. Dess ledamöter behöver ej ens tillhöra svenska kyrkan. Och vi måste väl säga att statens syfte, det är att krossa den lutherska läran. Det är väl ingen överdrift. Statens syfte nu här i Sverige, det är ju att krossa den lutherska läran och den lutherska bekännelsen, den rena bibliska evangeliska läran. Och kyrkan hotas att bli ett redskap för en marxistisk revolutionär tro. Vi har Palme som regerande över svenska kyrkan. Det är ett tecken som vi måste förstå, att här finns ett problem. I detta har vi ett problem. Vad kan vi då säga utifrån Guds ord och vår bekännelse? Vi kan då säga att när det gäller Palme som ledare i det världsliga samfundet, då måste vi säga med Psaltaren 82, vers 6: jag har väl sagt att vi är en gudar. Regeringens ledamöter, de är gudar. Det är så klart och tydligt i Psaltaren 82, vers 6. Det är gudar i det världsliga riket, svenska riket. Det vill säga att de har en gudomlig funktion i detta land, i landets regering. Jesus har ju själv sagt just om detta ord, vi är en gudar, att det i likhet med allt Guds ord, det kan inte göras som intet. Palme och alla regeringsledamöter, de har en gudomlig funktion i Sveriges rike, i det världsliga regimentet. Det är vår överhet. Och det är på grund av denna sin gudomliga funktion som det kallas gudar. Men hur, när dessa nu också är ledare i det andliga samfundet, då måste man säga, förutsättningen för att vi ska ha en statskyrka är att regeringens ledamöter verkligen värnar om och försvarar den rena lutherska läran. Och gör det det, då kan statskyrkan få bestå. Men nu har ju regeringens ledamöter sagt att vi vill inte längre regera i kyrkan. Vi ska inte tala politik här, utan tala utlägga de heliga skrifterna. Men vi måste förstå förhållandet mellan andligt och världsligt regemente. Det är ett problem, och man måste skilja regementena åt. Men då kommer vi till frågan, vad kan man då begära av Palme och regeringsledamöterna i det världsliga regementet, när vi nu ber för dem varenda söndag, för regering och riksdag? Då är det också frågan, vad kan man ha för fordringar? Vi kan ställa vissa bestämda krav, att vår regeringsledamöter följer naturens lag, att den uppmuntrar det goda och straffar det onda, att den värnar om 10 Guds bud, naturens lag, att den värnar om hem och familj, att den skyddar liv och egendom, upprätthåller yttre tukt och ordning, att den respekterar föräldrarätten. Stat och kyrka, andligt och världsligt rike. I det världsliga riket är förnuftet läromästaren. I det andliga riket, där är förnuftet skökan, där är Kristus läromästaren, han som är konung i nådens rike. Vi kan slå upp 1 Johannes 2:18. Mina barn, nu är den yttersta tiden. Jag har väl ju hört att en antikrist ska komma, och redan har många antikrister uppstått. Därav förstår vi att den yttersta tiden är inne. Vad ska vi då göra? Det är viktigt att skilja regementena åt. Vi ska göra så som Jesus och apostlarna har befallt. Vi ska bedja. Även om inte de nya försöksformulären innehåller några böner för vår världsliga överhet, så ska vi be för vår regering så länge vi har den. Och vi har ju, vi kan nämna som en god bön för överheten, psalmen 608. Får jag läsa den bönen? Förlän oss Gud din helga frid i kärlek och ledsaga. Du har ett avunds split och strid ej kunna vi förtaga. Du vet förmår alena. Gud give våran konung och all överhet frid och gott regement, att vi under honom må en stilla, rolig levnad alltid föra, i all gudaktighet och ärlighet. Amen. Vilken vacker bön för det världsliga regementet. Ja, men kyrkan då, det andliga samfundet. Kyrkan befinner sig ju också idag i ett semane. Vi måste, en är eder läromästare Kristus, nådens konung. Hur viktigt är det inte att vi ber för Guds kyrka? Och vi ber ju för kyrkan i vår allmänna kyrkobön. Tänk så viktigt det är. Kristi lärjungar, Kristi beträngda lärjungarskara som hotas av sömnaktighetens ande. Dessa behöver bli föremål för våra förböner. Och att det beds för kyrka i våra allmänna kyrkobön, ja, det är inget nytt. Det hände 1883, tror jag det var. Det var i ett kloster i Sinai. Så hittade man en handskrift. En handskrift av ett sånt oerhört värde och sånt oerhört stort intresse. De 12 apostlarnas lära. Didache ton dolica apostolon. Man hade hittat den äldsta kristna katekesen. I vår psalmbok har vi en bön ur denna gamla katekes. Det är bönen 130 i bönboken. Femte raden nerifrån. Kom ihåg, Herre, din kyrka. Rädda henne från allt ont och fullkomna henne i din kärlek. Helga henne och sammanför henne från de 4 väderstrecken till ditt rike, som du berätt åt henne, till din makten och äran i evighet. Amen. Tänk vilken vacker bön för det andliga regementet. Kom ihåg, Herre, tänk på din beträngda kyrka. Och när vi tänker på denna bön i den äldsta katekesen, det är den bönen, det är ungefär det orden vi har i vår allmänna kyrkobön. Vad kan vi göra för vårt land och vårt folk? Ett land som där den yttre tukten inte längre upprätthålles. Vad kan vi göra? Vi kan bedja för vår konung och överhet i det världsliga. Vad kan vi göra för en kyrka som håller på att somna in? Och när vi tänker på det andliga tillståndet i det egna hjärtat. En redan läromästare. Vi har ju de heliga skrifterna. Vi har ju Guds ord och de dyrbara sakramenten. Och vi har bönen. Rädda Gud våra själar. Fräls din kyrka. Upprätthåll ditt nåderike också i denna beträngda och farliga tid. Och låt oss inte få förlora ditt ord och de heliga sakramenten. Ta inte bort dig ifrån oss, din rena